Podplay.
Det roliga är att du spänner bågen varenda gång och säger, jag är redo.
Ja, jag känner det nu. Ja. Sånt jävla luftslott. Men nu! Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Foliehatten
Lena Ljungdahl.
Hej Lena.
Men jag måste få berätta en rolig sak.
Jaha, varsågod.
En gammal kollega till mig hade lagt upp en rolig sak på Facebook. Jag förstod ganska snabbt att det här finns ju något finurligt bakom. Så jag klickade vidare och läste någonting roligt. Och så klickade jag själv i. Det var liksom som ett evenemang som jag var intresserad av. Mm-hmm. Och själva evenemanget heter nej till vinterdäck. Eller demonstration mot vinterdäck.
Alltså, roligt.
Mm. Ja. Det är också jätteroligt att folk inte går in och läser. Utan samma dag som jag gjorde det här så fick jag sms.
Ja, men,
jag fick messengermeddelanden. Folk ringde mig och bara, du, jag tror att du har blivit typ så här hackad på Facebook.
Nej, men det roliga är att folk inte kan använda sin hjärna, Lena.
Nej.
Det är det.
Ja, jag tror att du blir hackad på Facebook. Eller har du tappat det? Alltså, vinterdäck är ju liksom jättebra om det typ är halt.
Ja. Ja, det där med ironi, det är svårt. Det är inte
och då
för
står
alla.
Det så här, jag måste faktiskt få läsa upp den här, för den är ganska rolig.
Ja, den är rolig.
Jag vägrar ha vinterdäck på min bil, för att det är min bil, mitt val, min frihet. Vinterdäckseffektiviteten är inte bevisad. Min kompis Harmané var med om en bilolycka trots att han hade vinterdäck. Vissa är redan på sin tredje uppsättning vinterdäck. Detta bevisar bara att det inte funkar. Du vet inte vad de är gjorda av, vilka biprodukter som finns i dem. Däckjättarna skrämmer bara på oss vintern för att bli rikare. Skulle inte ens förvåna mig om det var de som uppfann snön bara för att skapa ett behov för vinterdäck. Mönsterspårade vinterdäcken är djupare och kan användas för spårning likt ett chip. Vakna upp folk, utbilda er, sluta vara får, nej till vinterdäck. Det är fantastiskt roligt. Men det är också roligt att folk bara går, vänta, vänta, men Lena, nu verkar du ha tappat det. Vinterdäck är en bra uppfinning. Man bara...
Men du, är du också medveten om vad du eventuellt har tryckt på för knapp här nu?
Ja.
Det kommer bli folkstorm.
Ja.
I vår brevlåda.
Knappen.
Ja.
Jag älskar också folkstormen, för du la upp en rolig grej på våran story, på vårt Instagram.
Aha.
En liten skärmdump där du frågade mig om jag visste hur det var med testerna.
Ja, just
och jag
det.
Svarade så här, jag tänkte ju... På riktigt, ögonblickligen tänkte jag, nu ska du göra ett knarktest på någon. Ja. Men det var tydligen covid.
Det var ett covid-test, ja.
Ja, så la ju du upp den som en kul grej. Nej, nej, jag tror att vi har fått 400 meddelanden med svaret på din fråga. Mm. Om vilket test.
Just det.
Om det är lika tillförlitligt den andra. Som att på de här 5,5 dygnen som har förlöpt så har Anna inte haft tillgång till Google. Eller FASS, eller... Någonting annat.
Precis, och framförallt, den här storyn var också ett tydligt rop på hjälp till allmänheten.
Ja, du ville ha svar av allmänheten. Nej, men det, och jag, man sitter på kunskap man vill dela med sig, men ni måste förstå att vi får jättemycket kunskap från jättemånga.
Ja.
Det, och då är det så svårt att hinna hitta olika frågor och sådär.
Ja, det är det.
Har vi täckt upp liksom kontot för raljans nu?
Ja, men jag tror det. Det var väl en ganska lagom stor dos den här veckan, va?
För nu, Anna.
Ja, jag har poppat popcorn och sjunkit ner i min skönaste fåtölj.
Tänker du inte bidra?
Jag tror inte jag kommer kunna bidra så hemskt mycket den här veckan, faktiskt.
Jo då, vi ska nog kunna veva in oss i kriminaltekniken här och annat här också. Men vi ska faktiskt till juridikens labyrinter.
Mm. Berätta.
Det var ju någonting som väcktes upp för oss förra veckan. När vi pratade om någonting annat. Och kom in på det här med förberedelse, försök och stämpling och anstiftan och sånt.
Mm.
Och varför inte, så att säga, ta
tjuren vid hornen.
när den kommer rullandes.
Ja, nej, men jag älskar att du känner så. Verkligen, jag uppskattar det. Djupt och innerligt. Jag hade inte alls lust att ta den bollen. Nej. För här är jag helt... Jag är väldigt tunn här.
Och det här skulle jag säga så här, det här är ganska krångligt. Så att jag har lite spända skinkor på hur fan ska det här kunna förpackas inom en timme, göra pedagogiskt och faktiskt ge någon form av vinning för folk och inte bara förvirring. Mm. Men vi gör ett försök, tänker jag.
Såklart.
Och vi ska hålla oss i brottsbalkens 23 kapitel nästan hela timmen. Och det är ett kapitel som heter om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott.
Mm.
Finns ju andra typer av medverkan.
Så för att redan nu sticker in en fråga. Det här handlar egentligen enkom om saker som händer före själva brottet, alltså. Uteslutande.
Ja, ja, och lite. Faktiskt mitt under brottet ska vi komma, för det finns ju faktiskt saker som alla människor har skyldighet att göra även medans ett brott begås. Mm. Och det tror inte så många vet. Mm. Men vi kan börja med att i Sverige så finns det 3 kriminaliserade förstadier till ett brott. Försök, förberedelse och stämpling. Mm. Och det här infördes 1948. Så innan det, då var det helt enkelt inte brottsligt att förbereda sig, att försöka, att köpa saker, att planera och så vidare. Såvida inte brottet fullbordades.
Mm-hmm. Inte det oerhört märkligt?
Jo, och det är väl bra att de reglerade det här.
Ja.
Och det är väl också ett signalvärde. Att du ska inte hålla på, jag menar... Stoppar man en bil full med, och det är typexemplet, du stoppar en bil, det finns 3 identiska väskor, i varje väska finns det 1 par nabbhandskar, alltså någon form av handskar, någon form av overall, brytverktyg, alltså ett klassiskt rigg, och sen hittar man brottsplanen, de ska åka och göra något bryt någonstans eller göra något rån och så, då blir det ju en klassisk förberedelse till ett brott. För att, och det är väl samhällets sätt att säga att du ska inte ens påbörja den tankekedjan.
Nej, precis. Det är väl att också försvåra för fullbordandet av en gärning.
Man kan väl säga, vad har vi på Charles Ingvar Jönsson? Jag har en plan.
Ja, det är fantastiskt.
Han skulle väl alltid vara egentligen misstänkt för förberedelse till...
Precis, skäligen misstänkt 24-7. Du nämnde förberedelse, försök och stämpling, men så nämnde du inledningsvis det här med anstiftan. Är det alltså inte en egen liten sektion?
Vi kommer till det.
Jaha, okej.
Det beror egentligen på om huvudbrottet är utfört eller inte.
Mm-hmm, jag förstår.
Det är en kusin till stämpling, kan man säga. Så här initialt.
Jag fattar.
Ja, du hör. Jag slåss med behovet av att försöka ändå vara pedagogisk. Nej, men, och syftet med att man inför det här, det var ju såklart att tidigt kunna ingripa mot allvarlig brottslighet. Det är trist om samhället ska behöva sitta och vänta på att brottet blir fullbordat för att kunna gå in då med regleringar.
Verkligen.
Det säger sig självt.
Mm.
Och 1962, fram till 1962, från 48 då var förberedelse och stämpling samma sak. Men där splittade man de två som 2 olika saker, och det kommer bli tydligt snart.
Mm.
Och sen så genomfördes en till förändring 2001. Och det var för att lagbestämmelsen var föråldrade. Till exempel så var det fram tills dess fanns det en lista med vilka hjälpmedel som klassades som hjälpmedel för att förbereda brott.
Vad speciellt.
Ja, det var nästan så, hade du inte det här verktyget eller den här eller här eller här, då var det inte att förbereda ett brott. Och då har man då tagit bort den listan och så har man satt in lydelsen något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott.
Mm.
Och det här med ägnat att, det har vi varit inne på förut, det återkommer ju i juridiken.
Mm, mm.
Ägnat att, och man kan väl, hur ska vi enkelt beskriva det? Det kan med lätthet användas till och kanske väldigt specifikt användas till.
Mm. Ja, precis.
En kaststjärna har inte så himla många andra användningsområden. Du bakar inte med en kaststjärna, till exempel. Även om man ofta hör det. Ja, den här gamla kaskan, den har jag fått sätta upp saker på min anslagstavla. Nej.
Ja, så den här gamla kastrullen. Men omvänt då, en brödkavel som du faktiskt kan baka med, ja, men som också kan vara ett brottstillhygge till exempel. Ja.
Och då ser man ju till hela situationen. Om du går runt med en brödkavel i väskan så kommer du inte per se bli misstänkt för förberedelse till mord.
Just det. Men stod du med på listan, tror du, brödkaveln?
Nej, ja, det hoppas jag. Däremot så har du en brödkavel, munkavel, buntband, spade och en brottsplan och Brittas namn på She's Dead to Me. Då kan brödkaveln vara ett potentiellt brottsverktyg.
Just det.
Så man ser till helheten då. Och då kommer vi till första frågan som är ganska svår att svara på. Alltså, när är ett brott fullbordat? Och vi kommer snart komma in på någonting som är väldigt viktig i svensk lagstiftning, och det är den så kallade försökspunkten. När har vi passerat försökspunkten? Och nästa punkt är ju då punkten till fullbordat brott. Mm. Och ett brott anses fullbordat när en gärning uppfyller samtliga rekvisit i brottsbeskrivningen. Och då har vi varit inne på tidigare att det finns objektiva rekvisit. Till exempel, för att det ska bli mord så måste någon ha dött. För att det ska bli misshandel så måste någon ha gjort en gärning mot någon, och så måste det ha upptäckt någon form av skada eller effekt. Och subjektiva rekvisiten ska också vara uppfyllda. Och då, det här har vi varit inne på, så det här kan ju till exempel oaktsamhet eller om det är uppsåt. Och då är ett brott fullbordat. Och för att kunna döma för ett brott enligt brottsbalkens 23 kapitel, så finns det, den är faktiskt uppbyggd på 7 paragrafer. Det är inte ett så långt kapitel, men det är inte ett kapitel som har någon form av effekt om man tar bort resten av lagarna. För det hänvisas oftast till kapitel 23, och kapitel 23 hänvisar vidare. Så att det är inte ett eget kapitel som kan leva ett eget liv. Men i första paragrafen då, det handlar om försök. Och då, jag läser rakt av. Har någon påbörjat utförandet av ett visst brott utan att det har tillkommit till fullbordan, skall han, jadi, dömas till försök för brottet.
Får jag fråga där?
Ja.
Behöver det vara angivet, det är två frågor. Vilket brott det gäller? Måste det vara klargjort? Och två, gäller den här försöksparagrafen alla brott i brottsbalken?
Bra frågor. På första frågan så är det planerade brottet måste vara identifierat. Mm-hmm. Det måste vara ett specifikt brott. Däremot så behöver man inte ha hela brottsplanen klar framför sig.
Okej. Okay. Mm-hmm.
Men det kan inte bara vara ett diffust brott. Jag ska eventuellt någon gång försöka göra, utan det är, du försökte göra just det här brottet. Vad var din andra fråga?
Om det gäller alla, om den här paragrafen hänvisar till liksom alla brott i brottsbalken.
Nej, det gör det inte. Och då får man gå in i varje lagrum. Så om vi tar till exempel 6 kapitlet i brottsbalken, som är alla sexualbrotten. Då står de uppradade där, våldtäkt och så vidare och så vidare. Längst ner i kapitel 6, då är det uppradat vilka brott i det kapitlet som är kriminaliserade på försöksstadie, förberedelsestadie, stämplingsstadie. Och det kan skiljas. Ett brott kan vara kriminaliserat på alla tre, och ett bara på försöksstadie, och ett inte alls. Så det här med försök förberedelse, det är alltså kopplat till vad varje lagrum säger om. Och generellt, ju grövre brott, desto olagare är det att hålla på att planera och förbereda och försöka.
Ja, just det. Så det är liksom, ja, olagligare vet jag inte om man kan säga.
Jo, det heter så.
Förbereda ett mord. Än att förbereda, låt säga, ett tillgreppsbrott.
Nej, du kan tänka så här att ju grövre brott det är, desto större är sannolikheten att du inte ska hålla på och förbereda det.
Jag förstår.
Och paragraf 2, vi kommer gå in på dem mer sen, men jag vill bara säga, paragraf 2, då är det förberedelse och stämpling. Och straffen då? Alltså, om man nu döms för försök till mord jämfört med mord, Då jämför man straffen med fullbordat brottet. Och där står också specifikt att för det här brottet så får det inte utdömas mindre straff än vad som hade givits om det var fullbordat.
Okay.
Och så står det på vissa, i det här brottet så får det inte dömas mer än någonting. Mm. Så att det, man jämför hela tiden straffet med vad hade det blivit för straff om brottet var fullbordat.
Just det. Mm. Och vad gäller mordet då, så är det liksom samhällets vilja att markera allvarhetsgraden, ja, såklart, i att planera någon annans död.
Uppsåtligen. Ja, det är i princip lika dåligt att försöka mörda någon som att faktiskt mörda någon. Och det vi var inne på, det är att det är osjälvständiga brottsformer. Den behöver en annan kompis i brottsbalken eller i någon speciallagstiftning, till exempel narkotikastrafflagen. För att kunna bli någonting. Så vi tar tre exempel. Försök till mord, förberedelse till stöld, stämpling till rån.
Just det.
Man kan inte bli dömd för... Du döms för förberedelse. Det måste vara kopplat till ett specifikt brott.
Det skulle aldrig hända mig, tror jag.
Nej, nej.
Det skulle dömas.
Nej, du, där går du fan med mig. Ja, försök är ju liksom oftare att folk blir dömda för en förberedelse, och förberedelse är oftare att det blir en stämpling. Och det är mycket kopplat till att det är svårare. Ju längre ifrån man är det fullbordade brottet, desto svårare är det för rätten att uppfylla kraven. Det är ganska svårt med uppsåtsfrågan. Att kunna bevisa att du hade uppsåt att genomföra det fullbordade brottet när du är på förberedelsestadiet. När du har köpt gaffatejp, en persisk matta och en grep. Då är det svårare där att bevisa att du hade uppsåt till att mörda en person och gräva ner personen i en matta i skogen, än om du står i skogen med din grep och det, förstår du?
Ja, jag så förstår, det låter fullt logiskt.
Ja,
faktiskt.
Och därför så hittar man färre domar, helt enkelt. Det är väldigt svårt att träda i bevisning.
Men sa du att det var svårare att dömas för förberedelse än stämpling?
Nej, stämpling är svårast. Vi börjar med försök, för försök ligger under det man kallar för verkställighetsstadiet. Att det är någon form av handlingskraft, att du har liksom kommit väldigt, väldigt nära. Och det är att du har påbörjat själva utförandet av ett brott. Utan att det har fullbordats. Och nu ska du få förstå varför det är så svårt. Om jag har planerat att ha ihjäl dig genom att skjuta dig. Jag går en kurs i hur man skjuter. Jag köper ett vapen på Blocket.
Ja. Yeah.
Och därav gör jag mig då skyldig till exempel olaga vapeninnehav. Men jag håller på att förbereda mig här nu, som du märker. Jag rekar dig och vet när och var du kommer ut ur den där porten och när du är ensam. Jag har kollat på YouTube hur man skjuter. Jag har kanske till och med åkt ut i någon friluftsområde och testat att skjuta. Jag tar mig till din arbetsplats. Nu står jag utanför dörren, gömd i en buske, med vapnet i handen, kula i loppet, och väntar bara på att du ska komma ut. Tycker du själv att jag är i förberedelsestadiet eller försöksstadiet eller fullbordat brott?
Ja, det är inte fullbordat.
Nej, för när är det fullbordat?
Ja, du måste väl i vart fall ha kommit till att trycka på avtryckaren, tänker jag. Eller?
Om jag missar då?
Ja, då blir det försök.
Då blir det försök.
Ja.
Det är såna här grejer, det är väldigt intressant att lyssna på såna här rättegångar. Alltså om jag försöker mörda dig men inte lyckas, jag kan inte bedöma för mord om du fortfarande står där och säger... Hej, hej.
Alltså, oj, lever... här står jag i buske.
Nej. Men om jag trycker på avtryckaren men missar, då är det ganska lätt att säga att det är ett försök till mord. Men om du kommer ut och jag står med kornsikte rakt in i din mage och håller på avtryckaren men jag inte skjutit än, är jag fortfarande bara på förberedelsestadiet? När börjar försöket? Är det när jag trycker? Det, som du märker, så provocerligt, för det är jättesvårt. Försöks försökstiden i det här fallet är ju 0,0001 sekund. Mm. För om jag trycker på avtryckaren, oh, där börjar jag försöka. När kulan går in i din kropp, oh, där är fullbordat.
Men det måste ju vara oerhört svårt för rätten och för åklagaren att bevisa att man har passerat den där punkten.
Försökspunkten, ja.
Mm. Och jag tänker också, det här har vi pratat om förut, men jag blir ibland förbryllad över det här fenomenet att kanske så många som 90% av kvinnor som utsätts för våld i sina hemmamiljöer, de utsätts för strypningsvåld. Det är ju en våldsform som jag tror att till och med förskolebarn känner till är väldigt farligt. Mm. I min värld lika farligt som att stå i den där busken med fingret på en avtryckare och trycka av. Men det är väldigt sällan man lyckas få en strypningsförsök där du kanske till och med uppnått liksom medvetslöshet till ett mordförsök. Där stannar det ju oftast vid en misshandel, helt enkelt.
Och det känns ju som ren och skär dumhet.
Ja, visst gör det väl det? Ja, men det gör det ju.
Alla vet ju att man inte kan leva utan luft. Ja, om du tar luften ifrån mig, då borde väl du rimligtvis försöka döda mig?
Ja, jag tycker det. Ah, ja.
Jag håller helt med dig. Sen så vet jag inte om du har hört uttrycket otjänligt försök.
Jo, det har jag ju hört talas om.
Och det måste ha förelegat någon form av fara att handlingen faktiskt skulle kunna leda till brottets fullbordan. Om vi då jämför med att jag försöker mörda dig genom att skjuta dig.
Mm.
Eller om jag sitter och försöker mörda dig genom trolldom.
Ja.
Där mitt uppsåt är fortfarande att du ska dö. Men för att uppnå det så sitter jag hemma och blandar 3 droppar bävermåns glitter, 2 mustassar och 3 deciliter kokta makaroner.
Jag fattar. Mm. Det hade aldrig funkat.
Nej, även om jag har uppsåt till det så finns det här ingen fara för att min handling kommer att leda till fullbordan. Och därmed så blir det inte försök till mord.
Ett annat exempel där, om du står i busken med ditt laddade vapen och väntar på mig. Och sen gör inte jag alls som du har tänkt, jag tar en annan väg ut från min arbetsplats.
Mm.
Jag kommer inte överhuvudtaget dyka upp där. Är det också ett otjänligt försök?
Jag skulle säga att i det här fallet så skulle det förmodligen bli förberedelse till.
Mm.
Och återigen, oerhört svårt att definiera vad försökspunkten är. När påbörjas ett försök? Om jag ska mörda dig genom att ge dig 0,1 milligram gift en gång i månaden i 12 månader.
Mm.
När jag ger dig första dosen, då finns det ingen risk för att du ska dö.
Nej.
Men jag har uppsåt att döda dig och jag har startat mitt händelseförlopp. Och det är faktiskt försök till...
Planen är långsiktig.
Planen är långsiktig och jag har påbörjat första delen i planen. Och då är liksom brottet igång. Det är ungefär som om jag ska göra en sån här smash and grab.
Mm.
Om jag dundrar in med en bil i skyltfönstret och springer in, då är liksom brottet igång, även om jag inte har tagit
just det.
iPhone-paketet än.
Jag fattar.
Första delen av brottsplanen är igång. Ja, det här är klurigt. Men försökspunkten är passerad om man har börjat utföra brottet men det inte är fullbordat. Och gränsdragningen är väldigt viktig och väldigt svår.
Mm.
Till exempel om vi tar rånet. Om du sitter i en flyktbil utanför banken.
Mm.
Och vänta på att klockan ska slå 3. För då har ni bestämt att ni ska gå in. Om du blir gripen där, då kommer det bli förberedelse till grovt rån förmodligen. Men när du kliver in, när du kliver över tröskeln. Och nu, det här har jag tagit rakt ur rättsfall.
Mm. Mm.
Innan du ens har börjat skrika, this is a robbery. Så du är inne i liksom objektet. Och i det fallet så blev det försök. Om du blir gripen där inne, även om du inte har fått några pengar än.
Mm.
Om vi bara ser till lite nya grejer. Vårbynätverket och massa domar som kommer där.
Mm.
Där har vi ju till exempel försök till mord. Vi har medhjälp till försök till mord. Och det kommer komma till sen. Och vi har förberedelse till människorov. Så det är ju inte helt ovanligt att att det blir de här lagrummen av den enklare att polisen har lyckats stoppa ett brott så nära inpå. Man väntar ju inte till man har ett mord, utan man stoppar det så, och det här är jättesvårt, och det här är jag många gånger när man spanar. Alltså, hur långt ska vi våga låta det här gå? Ju längre vi låter det gå, desto mer bevisning kommer vi få. Så som telefonavlyssning, filmsnuttar, massa spaningsiakttagelser. Men man, det gäller ju att gripa precis innan, för att vi vill ju inte att människor i kassan där inne ska bli traumatiserade för livet för att någon ska få mer bevis.
Precis.
Och det är inte helt jävla lätt, skulle jag tala om för er där ute.
Nej, det kan jag verkligen tänka mig. Så man kan alltså dömas för medhjälp till försök till mord till exempel.
Yes.
Mm.
Och det har hänt i närtid. Vi kommer komma till medhjälp om en liten stund. Prata lite förberedelse då. Och för det hör man att det är någon form av planeringsstadie.
Mm.
Och återigen, det är bara vissa brottstyper som är kriminaliserade på planeringsstadiet. Så som förberedelse. Och det här är ju någonting som sker då innan man har passerat den här försökspunkten.
Just det.
Och för att förbereda sig så ska man antingen ha tagit befattning med några fysiska föremål, pengar eller hjälpmedel. Alltså att man lämnar eller tar emot pengar eller skaffar hjälpmedel.
Hjälpmedel. Jag tänker bara på, det är duschstolar och det är kryckor. Och...
ja, du tänker att så här hjälpmedelscentralen kommer. Med sån här griptång för att sätta på sig strumpan.
Ja, nu greps du visst här med rullator. Får du, har du lite att förklara?
Jag kan säga dig att det var en nära vän till mig häromdagen som sa att nästa år kommer jag få en julkalender från hjälpmedelscentralen för jag börjar hamna där. Lucka 3, homoroidering.
Ja, jag ligger inte långt bakom tror jag.
Nej, för fan vad är det som pågår.
Ja,
nej, men det var bra. Och hjälpmedel kan vara gift, det kan vara sprängämnen, det kan vara vapen, det kan vara dyrkar eller annat som är återigen särskilt ägnat att användas vid brott.
Mm.
Att planera brott på ett annat sätt än det här är fortfarande inte straffbart. Det är inte förberedelse. Så att du sitter hemma och skissar på ett papper. Mm. Jag ska gå in där. Och att du googlar på byggnader och funderar på hur skulle jag kunna göra på det där sättet? Och vilka klockslag slutar annat jobbet och så vidare. Mm. Det är inte kriminaliserad förberedelse.
Och det här vet jag har varit omtvistat och bland annat i flera mord som jag själv har varit med och jobbat i, där man kan se en, i Google-historiken helt enkelt, hur man under lång tid liksom har googlat på det ena efter det andra och allt relaterat till hur man har ihjäl en annan människa. Men det är inte givet att man ändå ska dömas för förberedelse.
Nej,
bara
utan
på grundval
av
det.
Det måste till antingen liksom en fysisk, att du börjar inhandla, fixa, dona eller gett ifrån dig pengar, skaffat pengar, gjort någonting sånt.
Mm. Mm.
Och då blir ju såklart det andra kommer ju skälpa dig.
Ja, ja, naturligtvis.
De andra grejerna, men de är inte ensambärande kan man väl säga i bevisläget. Då ska vi se här, och det är åklagaren som har bevisbördan, det är åklagaren som ska bevisa att du har planerat just det här, att du liksom är i planeringsstadiet för ett större brott. Du behöver själv inte bevisa din oskuld, utan det är åklagaren som ska bevisa det.
Mm.
Och den misstänktes förflutna är ej ett bärande bevis, säger man. Alltså det räcker inte med att du har rånat 4 banker tidigare. Jag kan inte använda det som ammunition som åklagare för att säga att då planerar du förmodligen ett till.
Mm. Nej,
utan
precis.
Du måste liksom faktiskt göra någonting.
Och det där kan ju också framstå som ganska absurt ibland. Man kan ju tycka då som icke-juridiskt bevandrad att det borde väl vara en självklarhet att man tar hänsyn till tidigare gärningar som den här personen faktiskt har straffats för.
Mm.
Men riktigt så funkar det inte.
Nej, och återigen, lite som vi pratade om när vi pratade om skälig misstanke. Tidigare uppvisade beteende är en stark indikator på kommande. Det är inte lika med ett tecken.
Nej.
Men du kommer aldrig uppnå skälig misstanke på någon för att personen har gjort det tidigare. Däremot är det en stark indikator och det blir ju en indiciekedja. Är det tillräckligt många sådana ihop så kommer du nå upp i en misstanke. Men inte bara att du har gjort det förr. Det vore jävligt taskigt.
Däremot så kan du vara vägledande för häktningsfrågan. Faktiskt.
Oh ja. Oh ja.
Så att det är inte helt betydelselöst så att säga.
Nej, absolut inte. Och för en spanare är det inte dugg betydelselöst. Vad brukar du göra? Ska vi en sista grej bara innan jag tror att vi ska gå på en paus.
Ja.
Men det finns ett farerekvisit också. Det måste, för att det ska kunna bli förberedelse till ett visst brott så måste det också finnas en fara för att brottet också ska kunna fullbordas.
Mm.
Alltså man kan se utifrån och säga ja visst du har planerat och du har köpt grejer och så vidare. Men det finns ju 0% risk att det här skulle kunna genomföras.
Just det.
Då kan du inte heller bli dömd för förberedelse till brottet. Det måste finnas ett farerekvisit i att det finns risk att det också blir så. Jag tror att vi går på paus, för sen blir det ännu krångligare.
Härligt. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på avsnitt 194 av Krimpoddarnas krimpodd. Och idag är det Lena som håller i taktpinnen, minst sagt. Du pratar om försök och förberedelse och stämpling. Var ska vi nu?
Ja, men nu tar vi den här jävla stämplingen vid hornen. Det är ju ett ganska flummigt, men egentligen är det inte det. För det ligger återigen i 23 kapitlet i förberedelseparagrafen.
Men är det inte ett konstigt begrepp?
Jo, stämpling, man säger att det är att man har trätt i förbindelse med en person. Att man i samråd med annan har beslutat att utföra ett brott. Man har helt enkelt snackat ihop sig. Och här behövs det inga specifika planer och det behöver inte heller vara nära förestående.
Just det, så om jag vill ha hjälp min granne och sen så kontaktar jag en hitman. Som jag ger instruktioner till. Här har du ett vapen. Här har du personen i frågas tider.
Ja, absolut.
Så kan det bli stämpling då?
Det kan det absolut bli. Så länge inte brottet sen begås. För då kommer det bli anstiftan. Och nu har du förstått skillnaden.
Fan. Jaha.
Nej, men det är ju helt på det.
Okej.
Antingen det, att du har förmått någon. Att du har sagt att nu du Lena, nu ska du göra det här åt mig. Eller att jag har sagt, Anna, jag kan ta på mig det där. Det där är ingenting för dig, Kakan. Du är så känslig. Skoja bara. Eller att du och jag tillsammans helt enkelt sitter och diskuterar. Vi bestämmer oss för att göra det här brottet tillsammans. Mm-hmm. Och så länge innan brottet är utfört, då är ju vi nu på stämplingsnivå. Mm-hmm. Att man pratar ihop sig.
Okay.
Återigen, farerekvisit. Alltså det måste... Jag gissar att det på sina håll på fyllan har suttit och gjorts ganska avancerade brottsplaner. Någonstans i takt med Fairnet-brickan så kan man ju också diskutera hur man ska dräpa allt från statsministern till grannen till mormor.
Kan vara någon liten kränkning där som har skett tidigare på dagen.
Och det måste ju då, ett, finnas ett uppsåt och två, det måste finnas också en fara för att det här brottet ska fullbordas. Men jag tar lite ett kort exempel från ett rättsfall där högsta domstolen har frikänt en tilltalad från stämpling på den grunden att faran för att brottet skulle fullbordas var ringa. Någon hade i samråd, alltså de har pratat ihop sig, bestämt sig för att köpa ett stort parti amfetamin. De är på stämplingsstadiet för ett grovt narkotikabrott. Låt oss köpa jättemycket knark tillsammans. Säljaren hade tänkt bedra köparen och istället sälja fulschack. Det var bara tvättmedel. Faran för att fullbordat brott skulle genomföras var då ringa. Alltså även om han skulle ha skrivit till verket och köpt det här så är det inte ett brott. Så då spelar det ingen roll att han har pratat ihop sig med någon. Att de har skaffat pengar och förberett sig. Att de till och med försöker. För att när brottet skulle då begås så hade han inte fått knark. Och du kan inte bli dömd för narkotikabrott om du har köpt tvättmedel.
Just det. Det här är ju ett klassiskt exempel på inget straff utan brottsprincipen.
Exakt.
Ju.
Exakt. Och även om du då har uppsåt till planeringen och till stämplingen så blev han ju då friad eftersom det var ringa. Det skulle inte kunna bli fullbordat.
Just det.
Skillnaden på stämpling och anstiftan. För anstiftan nämns till och med i stämplingsparagrafen. Jag tror att det står så här. Anstifta annan som åtar sig att begå brottet. Att man snackar ihop sig. Men stämpling och förberedelse, det ligger i brottsbalken och det är ett förberedelsebrott. Ett förberedelsestadie, att snacka ihop sig, att planera, att förmå och så vidare. När brottet är utfört, om du har sagt åt mig, Lena, här har du 1000 spänn, jag har gjort en plan. Skulle du kunna tänka, jajamän, säger jag, det blir toppen. Och så åker jag iväg och gör brottet. När brottet är fullbordat, då åker jag på brottet, eftersom jag genomförde det. Och du åker på anstiftan till Rom.
Äntligen så har någon kunnat förklara skillnaden mellan anstiftan och stämpling på ett högst pedagogiskt vis.
Ja, jag tror att man blandar upp det för att man nämner ordet anstiftan i stämplingsparagrafen. Men egentligen så kan du ju inte bli... stämpling är ju på förberedelsestadiet, så när brottet har passerat nivån eller punkten för fullbordan, den som då har förmått och hållit på stämplat och grejat, den kommer glatt få kliva in i ledet för anstiftan till.
Just
och det straffet är ta mig fan lika högt som den som utförde det ofta.
Ja,
för att det är ju lika illa. Ja. Och en till viktig skillnad. Du kan åka dit på anstiftan för brott på alla brott. Inte bara de som uttryckligen är uppställda.
Aha.
Till skillnad från stämpling. På stämpling då måste det stå i paragrafen att inte vet jag, mord är kriminaliserat även på nivån, och så står det då försök, förberedelse och stämpling. Anstiftan däremot, att förmå någon att begå brott, att göra planer och så vidare, det gäller samtliga brott.
Aha.
I brottsbalken.
Okej, vad intressant.
Och stämpling gäller då bara för vissa uttryckta ord eller brott. Jag manglar på. Jag vet inte.
Kötta på bara.
Öronen krokna på folk.
Det roliga
när vi har såna här avsnitt, då brukar vi få direkt från klipparen Daniel, då skriver han i vår messengrupp, vad fan har du ätit idag Lena? Och så brukar han skriva typ ratatatatata. Låter jag så?
Nej, men alltså du gasar ju på ofta när du liksom, och särskilt när det är ämnen som du är väldigt duktig på, behärskar väl och är pepp på. Och det gäller mig också. Jag funkar ju lite på samma sätt.
Ja, men jag kör på bara.
Ja.
Han får väl klippa in någon jävla vågskvalp eller något om det behöver lättas upp.
Ja, man kanske skulle köra någon form av sån här feng shui-minut.
Eller vad heter det?
Tai chi.
Feng shui, det är nog att du ställer sängen åt rätt håll.
Ja, just det. Det blir så.
Nu springer alla iväg och möblerar om en stund. För Anna behöver vila.
Vad heter det där då?
Tai chi.
Musiken. Tai chi.
Ja, kanske.
Det är kanske bättre med delfin ljud och vågskvarp ändå.
Nu ska vi prata lite om konsumering. Man kan liksom inte bli dömd för flera olika saker. Är brottet fullbordat så kan du inte också bli dömd för att du har planerat det.
Just det. Nej.
Det ingår liksom. Du
Precis.
Kan inte bli dömd för mord och försök till mord. Eller mord och förberedelse till mord.
Men bygger inte det här på en klassisk hierarkisk ordning? Alltså brottens superioritet, så att säga.
Som det heter. Ja. Jo, men helt. Och fullbordat brott, det käkar upp försök, förberedelse och stämpling. Liksom försök käkar upp förberedelse. Och det är kanske inte lika självklart.
Nej.
Så blir du dömd för försök till rån, så åker liksom förberedelsen och stämplingen med där. Det ingår i försöket. Sen har vi det här med tillbakaträde.
Just det. Frivilligt, ofrivilligt heter det, va?
Helt riktigt. Det står så här. Ansvar för försök, förberedelse och stämpling till brott skall ej ådömas den som frivilligt genom att avbryta sin gärningsutförande eller annorledes föranlett att brottet ej har fullbordats.
Vilken vacker text.
Vad betyder det? Jo, om du sitter där i flyktbilen och får säga cold feet. Och då har ni lärt er varför man får det. Jo, för att blodet finns i mage, tarm, hjärta, lungor när man är lite stressad. När man darrar på manschetten.
Yeah.
Om du då känner så här, nej, det här blir inte bra. Jag lägger ner skiten och åker hem nu. Då, även om du då har förberett dig och du frivilligt tillbakaträder från brottsplanen du precis har gjort, då skall du ej dömas för detta. Däremot, om det är så att du sitter där i flyktbilen och det är något annat som gör att brottet inte blir av, soppatorsk, det kommer en lastbil och ställer sig för, det blir avspärrning,
eldavbrott,
banan i avgasrör, du kan komma på vad fan som helst. Om det är någon yttre omständighet som gör att inte brottet kunde fullbordas, tough luck, då är det skitsamma för dig. Då kommer du fortfarande dömas för ansvar.
Och då är det alltså fråga om ett ofrivilligt tillbakaträde.
Exakt. Och det här frivilliga tillbakaträdet, det ska också avse alla delar i rekvisiten i brottet. Du kan inte frivilligt tillbakaträda från det ena men inte det andra. Utan du ska helt enkelt bara lägga ner, som vi säger, lägg ner allt du har i händerna och backa långsamt ut från situationen.
Just det.
Och det här är ju grundat i gärningsmannens allmänna rädsla för upptäckt och straff, som det heter. Det är det som är avgörande. Du behöver inte känna ånger, du behöver inte liksom på moraliska grunder ta avstånd från brott eller sånt här, utan du ska helt enkelt bara, fuck, jag kan inte göra det här för då kommer jag åka fast. Då har du frivilligt tillbakaträtt. Det går inte att sitta och sobba i rätten och säga, ja, men jag mådde jättedåligt medans jag gjorde det här brottet. Ja. Så egentligen vill jag inte. Det går inte.
Nej, det funkar inte.
Nej. Sen tror jag att vi tar det här med medgärningsmannaskap, medhjälp till.
Ja, men det här är ju intressant.
Ja. Och då står det så här. Ansvar som i denna balk, alltså brottsbalken, är föreskrivet för viss gärning ska ådömas inte bara den som har gjort gärningen utan även den som främjat den med råd eller dåd. Den som inte är att anse som gärningsman döms om han har förmått någon annan till utförandet för anstiftan till brottet. Det har vi pratat om. Och annars för medhjälp. Och varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller oaktsamhet som föreligger. Du har ju kanske hört uttrycket gemensamt och i samråd.
Ja, det har jag gjort.
Eller det är också ganska vanliga, tillsammans och i samförstånd. Det är två olika sätt att säga att våra olikartade handlingar fyller tillsammans rekvisiten för ett brott.
Just det.
Alltså tar man bort Anno-ekvationen så blir det inget brott. Tar man bort Leno-ekvationen så blir det inget brott. Utan det är det du gör tillsammans med det jag gör som fyllde rekvisiten för till exempel mord. Du håller för munnen och jag drar åt buntbandet.
Ja, men och det här är ju ett begrepp som ofta ploppar upp i fall av liksom där det är flera gärningspersoner involverade i en händelse. Minns du Lindome? Lindomefallet.
Ja, ja, ja.
Där ju tre personer tar sig in i en fastighet och en annan person mördas. Och de här tre skyller på varandra. Det går inte att visa vem som har liksom utdelat den dödande liksom gärningen här, eller handlingen. Nej. Och det resulterar i mildare domar än domen för mord. För de här tre. Och då var ju den här diskussionen uppe, vet jag, väldigt mycket i media. Alltså, är det rimligt? Alla tre fanns på platsen. Alla tre har varit medvetna om vad som sker. Men, och man kan inte döma alla tre för mord.
Och det här är också väldigt svårt i rätten. Vi har haft flera såna här fall där man stoppar en bil och det ligger ett stort jävla parti knark i bilen. Och så håller de på och skyller på varandra.
Just det.
Och att då bevisa, för det ska ju bevisas i uppsåtsfrågan för samtliga, det ska bevisas vem som har gjort vad och så vidare. Men i de fallen så kan det bli så att en är gärningsperson och två är medhjälpare.
Mm.
Eller, för det jag sa nu, gemensamt och i samråd, tillsammans och i samförstånd, det handlar inte om medhjälp, utan då är det medgärningsmannaskap. Mm. Man gör det tillsammans.
Mm.
Brottet utförs av oss två, liksom 50-50 kan man säga.
Och ska det ha funnits uppsåt att genomföra gärningen, eller spelar det ingen roll?
Jo, det är en uppsåt, och det beror ju på varför gärning. Mm. Om det är en uppsåtsbrott eller ett oaktsamhetsbrott.
Ja, just det, såklart.
Det är ju att det begås osjälvständigt av minst två personer och våra handlingar gemensamt uppfyller rekvisiten. Till skillnad då från medhjälp. Jag såg att någon här i Vårbynätverket som blev medhjälp till försök till mord.
Mm.
Medhjälp, det är ett främjande som inte uppfyller kraven för anstiftan. Anstiftan är ju mer att jag förmår dig att
just det.
Gå nu iväg och gör ett brott åt mig i princip.
Mm.
Det här ska du göra, det här är en jättebra idé. Man kan, och det finns ett ganska illa rättsfall när man liksom utnyttjar människor som är lite långsammare i tanken och man utnyttjar deras
sårbarhet,
svaghet och förmåga till konsekvenstänk och liksom anstiftar iväg dem och begår brott. Men medhjälp, det är en klassisk knasvakt, hålla lite utkik, bära lite saker. Den gärningen var kanske inte det som gjorde att brottet blev fullbordat, och inte heller det, om man skulle ta bort den personen så är det inte så att hela brottet faller.
Just det.
Men det främjar brottet.
Men om medhjälparen har skaffat fram ett vapen till dig då?
Ja, då är det ju gränsdragning igen. Vem är du då i det här?
Mm.
Är du faktiskt med som gärningsperson, förberedelse till rån? Men har det då blivit ett rån, då kan det inte vara förberedelse längre. Utan då blir det antingen anstiftan eller medhjälp.
Ja.
Mm.
Det är inte en enkel sport det här.
Nej, men det enkla är i alla fall att tänka att allting som är i brottsbalkens 23 kapitel, det är sånt som händer om brottet inte har fullbordats.
Mm.
Allting som sker när brottet har fullbordats, det är då man börjar prata anstiftan, medhjälp, medgärningsmannaskap. En sista grej som jag tror kanske inte att alla har svinbra koll på. Man kan ju såklart tvingas in i brott, och då står det att om någon har förmåtts att medverka till brott genom tvång, svek eller missbruk av ungdom, oförstånd som jag precis pratade om, eller beroendeställning, må straffet för honom sättas under vad brottet eljest är stadgat. I ringa fall ska icke dömas ansvar alls. Annars så ser man ganska hårt på medhjälp, anstiftare av de här brotten.
Mm.
För att det är liksom lika illa att iscensätta alltihopa som att faktiskt trycka på avtryckaren.
Just det.
Men om du har blivit tvingad in i det man säger då att då, den personen kan få mycket mindre straff och faktiskt i vissa fall inget alls. Mm. Om man har kunnat då bevisa det här. Och som avslutande grej, vi har ju ingen plikt i Sverige att anmäla brott. Det är ingen som, om man ser ett brott som har begåtts, så är du inte skyldig att gå till polisstationen och anmäla att din granne har fått sin bil, en ruta krossad under natten.
Just det.
Däremot, och det tror jag inte alla vet, i vissa fall har vi faktiskt skyldighet att anmäla pågående brottslighet. Annars så kan man dömas för brottet underlåtenhet.
Mm.
Och det här gäller ju då inte alla brott såklart, utan de lite grövre. Till exempel grov misshandel. Så att om du ser en pågående grov misshandel, inte att någon kommer berätta för dig att du har blivit grov misshandlad, då har du ingen plikt. Men om du ser, as we speak, en grov misshandel, då ska du göra någonting. För att annars kan det bli underlåtenhet. Men, ska jag säga, det här förutsätter dock att du kan göra detta utan fara för dig själv eller dina anhöriga.
Mm.
Och att du faktiskt har en möjlighet att ingripa och anmäla brottet.
Mm.
Man kan ju snabbt titta på fall och bara säga, men vad skulle jag kunna göra i det här fallet? Med risk för att jag antingen blir utsatt själv eller att det är helt jävla omöjligt för mig att stoppa det här händelseförloppet.
Ja, ja.
Du sitter i en bil på E4 och ser hur det springer runt några med vapen. Ja, du kan ju inte ens göra någonting. Men, Som förälder har du långtgående, då gäller alla brott. Föräldrar är skyldiga att stoppa sina barn, undersåta tänkte jag säga, men det är ju typ sant. Under pågående brottslig handling och innan. Men du är inte skyldig att anmäla sina barn när de har begått brott. Men du ska som förälder motverka att brott begås av dina avkommor.
Alltså det låter ju fullt rimligt, skulle jag vilja hävda.
Det får man väl lov att säga, men det är nog alla som tycker det.
Nej, så kanske det också är. Och jag hade ingen aning om att det uttryckligen fanns skrivet, så att säga.
Och den här har tillkommit i lagen.
Det är ju bra ju.
Mm. 2016.
Ja, bra. Bra info.
Du, jag tror jag stänger boken där innan folk har paragrafer i... i omlopp, eller på att säga. Nej, det får räcka nu.
Ja, men jag tyckte du gjorde det här otroligt galant. Jag har lärt mig jättemycket.
Bra!
Verkligen. Pedagogen i dig liksom bara blommade ut.
Jag ska säga så här, jag har också lärt mig mycket av den enkla att det här är sånt där som faller lite glömska.
Mm.
Man kan inte kunna, alltså lagboken är jättemånga sidor och de är också jättetunna. Så det får plats skitmycket saker i den här blå boken.
Mm.
Och varje gång man tar upp en sån här, nu, det är kanske en förbläs. Det är faktiskt ganska roligt att damma av. Och det tillkommer saker och man, längs med åren har man ju också fått fler fall som man själv har varit involverad i att hänga upp det i. Skulle jag ha läst det här när jag gick på skolan?
Mm.
00. Jag skulle inte fatta ens vad som står. Vadå underlåtenhet och älges? Jag fattar ingenting. Men nu när man har levt lite.
Mm.
Så du och jag kommer ju på case som vi själva har varit inblandade i. Där det här har varit applicerbart. Och då blir det mycket lättare. Så att jag varje andra, tredje, fjärde varvet jag läser såna här grejer. Så blir det ännu mer aha.
Ja, men man kan ju hänga liksom upp liksom kunskapen på någonting. Det blir
det var
mycket...
det jag försökte säga.
Ja. Men lite, ja. Men väldigt många ord.
Krångligt. Ja, jättemånga ord.
Nej, jättebra Lena. Tusen tack för den här lektionen. Men du, är du intresserad av en lista?
Jag är extremt intresserad av en lista. Jag ska bara luta mig tillbaka. Får jag trycka in två viktiga samhällsinformationer innan?
Såklart.
Det första är ju att våra biljetter går som smör i Småland, heter det inte, utan i solsken i Småland.
Som smör på laxen.
Så smör på laxen. Vi ska ju ut on the road. Ska vi åka? Har vi pratat om det här?
Rutten.
Vad ska vi ha på oss? Hur ska vi ta oss dit? Vad händer sen?
Nej, men detta fordrar planering naturligtvis.
Ja, just det. Och det var inte din grej. Nej, det glömde jag ju bort. Nej, men vi ska till fem städer i maj. På allthingslive.se finns biljetterna. Och jag kan säga, rival i Stockholm är... Jag bara tittade på parkettskissen.
Mm.
Det var inte många blåa prickar kvar där.
Nej, det är inte det. Det är nästan utsålt på parkettplats.
Men det finns biljetter kvar och framförallt överbevisa oss kära ni som bor uppåt.
Ja.
De sa så här, i Norrland kommer ingen till. Vi bara, för det första så är det ju jättemycket landmark ovanför Stockholm.
Ja.
Vi ska ju till Umeå och det ska bli jätteroligt.
Verkligen. Ja, vi tror mycket på Umeåborna och Norrlandsborna.
Och Malmö, Göteborg, Örebro, Stockholm. Så in på All Things Live och köp biljett. Och sen den andra saken vill jag säga är ju att vi har en tävling på Musikhjälpen. ÖMDK_MH21 på Instagram. Där finns alla tävlingsreglerna. Vinsten är att komma till Stockholm och få bli spanare tillsammans med mig och några av Sveriges bästa spanare. Och också biljetter till livepodden.
Just det. Samtidigt som ni gör en väldigt god gärning mot barnarbete.
Exakt, det är ju själva vitsen för att dra in en jädra massa pengar. Och vinnaren dras i din och min uppesittarkväll på Instagram den 22 december. Ett klockslag som vi bestämmer en annan gång. Jag såg din min och kom på att vi har ingen aning. Men den 22 vet vi att det blir.
Ja, det kommer att bli.
Då sitter vi i varsin fjällstuga.
Det kommer bli kämpegöj.
Men nu Anna...
Annas jätteviktiga lista.
Yes! Vi har ju pratat idag om planering och förberedelse. Och man får en förståelse för att det är viktigt att planera sina gärningar som kriminell. För att annars kan det så att säga inte lyckas, det som man har föreställt sig.
Älskar vart detta är på väg.
Ja. Så jag tänkte helt enkelt lotsa dig igenom några ganska dåliga idéer på brottsplaner.
Ja.
När jag då har gjort min sedvanliga research så springer jag ju alltid på lite kuriosa. Och det är ganska roligt ändå att få lära sig om rånare som har maskerat sig med silvertejp, till exempel.
Ah,
den
schmerzen.
Urtikarian. Den urtikarian.
Schmerzen alltså.
Eller permanent markers. Det är också idérikt på något vis.
Ja, då vill man ju till sig att de valde en bra look, så att säga, från start.
Verkligen. Även selfie-eran har ju ställt till det för många. Det finns ju en förkärlek till att dokumentera sig själv i olika miljöer. Och det är ju inte superpraktiskt att göra det kanske då med ett rånarbyte och också tagga in Tesco, som i det här fallet som jag läste om en person gjorde, som också gav honom 4 års fängelse senare.
Men driver du med mig?
Nej, nej. Nej. Han skrev doing.tesco.over. Han stod med kniv och någon sån här mask för ansiktet. Och 15 minuter senare efter rånet så kunde han gripas med kniven och över 400 pund i fickan. Ja, i alla fall, jag tänkte börja med plats nummer 6. Och det här är en favoritrepris. Jag tror att jag har nämnt den här tidigare, men jag tycker den ändå förtjänar en liten revival idag.
Ja.
Det här handlar om en kille som var efterlyst, misstänkt för mordbrand och lite andra brott. Mm-hmm. Så att man gjorde en efterlysning och han skulle då gripas. Och det man gjorde då, det var att lägga ut i den här staden en mugshot på honom. Han var inte första gångs förbrytare så att säga. Och det här var i Lima, Ohio. Så publicerade på Facebook, på lokala polisens sida där, en mugshot. Och den här fick då den misstänkte syn på bilden. Och blev så jävla provocerad av att han var så ful på den här, på den här bilden. Så att han tog helt enkelt en selfie och skickade till polisen då och sa: här är ett mycket bättre foto än den som ni har publicerat på er hemsida där jag ser för jävligt ut, helt enkelt. Men det var inte nog med det. Han kände sig kränkt. Donald hette han. Uh-huh. Han var kränkt. Så han ringde även upp till lokalradion här på byn.
Mm-hmm.
Ja, och gav uttryck för att de har ju för fan lagt ut en bild på mig så jag ser ut som James Brown on the run. Han var oerhört provocerad. Det som var jättebra var ju att han hjälpte till här att låta sig gripas genom att ta de här kontakterna. Så att inget ont som inte har något gott med sig, så att säga. Plats nummer 5. Nu ska vi till Polen och en kriminalromanförfattare. Krystian Bala heter han.
Mm.
Han skrev alltså en kriminalroman 2003 som blev en bestseller. Mm-hmm. Alltså den ruskade om.
Där har vi något att lära kanske.
Nationen, ja. Den skulle nog kunna vara något. Den här beskrev då mordet på Darus Janisewski.
Mm.
Och när polisen läste boken så framkom väldigt, väldigt mycket detaljer om det här mordet. Så man förstod att ingen annan än mördaren kan känna till.
Mm.
Och det här mordet var ju olöst.
Ja, så lämpligt.
Så lämpligt. Så polisen nu börjar ju då kartlägga Krystian här.
Mm.
Och grävde i hans förehavanden och förflutna. och upptäckte att han inte bara kände offret. Han var också den sista personen som hade sett honom i livet.
Nämen.
Och han hade också sålt offrets mobiltelefon efter hans försvinnande.
Otroliga!
Så, ja, visst. Så hans författarskap här gav honom 25 år i fängelse, kan man säga.
Mm-hmm. Ja, nej, det får vi hålla oss undan. Så här, nu när, eftersom jag vet vad vår bok handlar om, så tror jag inte vi kommer bli misstänkta.
Nej, det hoppas jag verkligen. Då skulle jag bli oerhört förvånad faktiskt. Plats nummer 4, nu ska vi prata om två unga vuxna från Wales. Som de körde en krogrunda när de var på semester i Australien.
För övrigt måste ju du vara den enda människan i världen som benämner två människor som unga vuxna.
Jaha, men vadå, de är 21 och 20 år gamla.
Ja, ja, nej, jag tror jag aldrig har lagt orden i min mun. Ja, det var en ung vuxen som gick förbi. Det är en oerhört märklig definition.
Tycker du?
Ja.
Ung vuxen och äldre vuxen.
Ja, som det och medelvuxen.
Ja,
ja, okej. Okay.
I alla fall, de fick en idé. De skulle bryta sig in på Queenslands djurpark. Och det gjorde de. Och inte bara det, de simmade med delfiner.
Mysigt.
De drog igång såna här vattensprinklers.
Mm.
Och helt enkelt bara levde rövare. Det de också gjorde var att de stal en pingvin kallad Dirk. Vilket i sig är ganska roligt.
Vänta, hur vet de det?
Ja.
Har de frågat?
Ja, men det är ju för att Dirk kom ju till rätta sen, naturligtvis. Så han blev väl identifierad då.
Ja, okej.
Såklart. Men förstå grejen alltså. Kliva ut då med pingvinen här. Ta med den till hotellet. Sen vakna upp i sitt rus på morgonen, bakfull som ett svin, och upptäcka att man har en pingvin i sängen.
Kom det här före eller efter filmen Baksmällan? Fick de inspiration av Dirk, eller fick Dirk inspiration av att de snodde, är det Mike Tysons tiger eller något sånt där?
Ja, det är någon tiger i alla fall. Jag vet inte när den kom, men det här utspelar sig 2012 i alla fall. Hur som helst, det här var ju lite svårt att flyga under radarn med. Alltså en pingvin, inget man bara traskar omkring med. Och dessutom så upplevde de det väldigt, väldigt jobbigt att ta hand om pingvinen. Vad äter en pingvin till exempel?
Som, ja, det blir som ju finns... märklig beställning på room service. Kan vi få två hinkar sill? Gärna rå.
Alltså det flög ju inte, den brottsplanen.
Nej.
Plats nummer 3. Nu ska vi prata om en man som försökte robba en bookmaker.
En vadslagar...
Person.
Person, ja.
Ja, det här utspelar sig i Glasgow. Han går helt enkelt in på det här stället och riktar vad som uppfattas vara ett skjutvapen. Mm. Det utspelar sig någon form av handgemäng i den här situationen. Och det visar sig att det han har att hota med är i själva verket en gurka i en strumpa. En svart strumpa.
Men...
Och då kan man ju fundera på det här dagens tema.
Mm.
Är det ett otjänligt försök?
I och för sig, det står ju inte i det står ju inte i rekvisiten för rån att du måste liksom hota med någonting som är på riktigt farligt.
Just det.
För då skulle det inte funka med en soft airgun heller.
Nej, är det
Men
sant?
Frågan är om han kunde gripas på tisdagen med en gurka i ena fickan och en strumpa i andra fickan. Och därmed få ansvar för förberedelse till rån. Det tror jag inte.
Nej, det känns ju tveksamt, va?
Också tveksam. För sig, man skulle ju behöva ta gurkan i beslag, tänker jag, efteråt. Och göra... Jag skulle vilja säga göra en liten...
En spårsäkring
in i labbet.
På. Ja, man får ju vara snabbt på det, så att säga. Innan den, så att säga, blir stadig förruttnelse.
Blir så tziki.
Ja. Men han dömdes faktiskt för försök till rån.
Ja, men det räcker med att den andra blir pissrädd. Spelar ingen roll vad du petar med. Ja.
Och det blev han.
Det blev han.
Mm. Okej, vi tar plats nummer 2. Och det här handlar om ett väldigt kreativt, kan man tycka i någon mening, sätt att försöka undkomma rättvisan. Mm. Det handlar om en person som grips under färd, påtagligt berusad. Han blir stannad av poliser och de plockar in honom i polisbilen och ska köra iväg honom för att göra ett utandningsprov. Döm om konstaplarnas förvåning när de kommer in till polisstationen och den medförde personen spottar ut sina kalsonger ur munnen. De ser att han har hela munnen full med någonting. Och det visar sig att han har alltså under färd lyckats kränga av sig eller riva av sig sin småbyxa.
Ja.
Pula in i munnen.
Varför då?
För att han trodde att tyget i småbyxan möjligen skulle kunna absorbera upp alkoholen.
Oh.
Och det beskrivs i den här tidningsartikeln att när det här skulle dömas av i rätten så var rättssalen full av juridikstudenter som fick skickas ut av domaren därför att de höll på att bryta ihop av skratt. För att hela den här situationen är ju...
Jag undrar också... När valet, när det föll på just småbyxan, det måste ju vara den delen av liksom textilierna på ens kropp som är jobbigast att få av sig under färd.
Jag tänker det.
Tröjärmen?
Tröjärmen, eller varför inte bara inleda ett tappert försök att hyperventilera?
Ja.
Kanske.
Småbyxan kanske innehöll någon form av motmedel. Småbyxa doppad i antabus. Nej, det hjälper ju inte heller.
Åh, plats nummer 1, Lena.
Ja.
Nu ska vi prata om Douglas Wallaver. Som en känd inbrottstjuv. Också i Ohio faktiskt.
Ja.
Som hade en plan för sitt dagsverk. Han skulle brytas in i en villa. Och stjäla saker. Oturligt nog, det som händer när han ska ta sig in genom det sönderslagna fönstret och krypa eller klättra in, det är att han på något sätt lyckas aktivera 911-samtal. Med rumpan. Han har telefonen i bakfickan och lyckas under sitt inklättringsförsök ringa polisen. som då kan gripa honom på plats helt enkelt. Jag tycker ändå det är helt fantastiskt. Och det roliga var att han hade ingen aning om att han hade gjort det här. Så att telefonen var ju, samtalet liksom löpte ju. Hon kunde följa honom här.
Det var ingen så här, hallå,
nej,
från bakfickan.
Jag antar att det väl måste väl ha gått något larm eller något i den här fastigheten parallellt så att de skulle göra kopplingen att han också gjorde ett inbrott. Men han kunde i alla fall gripas på den här platsen med tjuvgods i nävarna på väg ut ur huset.
Så att, otroligt.
Ja, det är fantastiskt faktiskt. Det finns mycket av sånt här där ute på nätet. Alla som planerar att begå brott har inte en jättebra plan. Så är det.
Och det ska vi vara glada för.
Det ska vi vara mycket glada för, ja.
Vi är också glada för att man inte gjorde lagboken ett år och sen lät den vara. Utan att det faktiskt förs in mer och mer lagar. Att man fräschar upp lydelser. Att man lägger till saker, tar bort saker för att ha chans att hinna med det som faktiskt händer.
Verkligen.
Mm. Och därav så har vi också säkerställt att vi aldrig behöver lägga ner podden. För att det dyker upp en ny lagjävel som jag behöver ta rätt i.
Och det är jag så tacksam för. Faktiskt.
Ja. Men du, vad är det för torsdag nu? Och hur många torsdagar är kvar? Vad händer? Har vi någon plan inför julen och så som vi behöver dela med oss av?
Ja, men det är ju en helig torsdag kvar. För vi får doppa.
Tackar, tackar.
Och då kommer det bli, det blir som en liten gottepåse.
Ja.
Julavsnittet.
Mm.
Det blir ju ett ganska lättsamt, tror jag, men också roligt avsnitt. Jag tycker vi låter det bara få stanna där. Så
har
kan
folk
man få
tid att lyssna på podd på julafton?
Men herregud, lyssna på våran podd på julafton, det är ju lika viktigt som att titta på Kalle.
Ja, det har du rätt i. Kanske att man kan göra det som ett litet, en liten happening. Krypa upp under pläden.
Just det.
Med en liten glögg, en liten tut-tut och
ja, ja,
en
just
liten
det.
Pepparkaka.
Tuta på lite och göra till en liten högtidsstund.
Ja. Vi kan väl sätta oss och ta en bikupa på det på uppesittarkvällen. Alltså hur vi också ska ge oss an själva julaftonen.
Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Definitivt.
Men aha, vi säger väl så för idag
då? Ja, det
då
tycker jag. Det gör vi. Ta hand om er.
Ja, gör det. Det är bäst så.
Ha det bra.
Bye!
Bye!